Jag tycker inte att man ska anpassa sig. Antingen, det finns stor skillnad mellan tolerans och acceptans. Jag lärde mig väldigt, väldigt tidigt att antingen man accepterar en situation, en människa och förhåller sig till det här.
Mm.
Och det blir mycket lättare. Liksom. Hur kan man anpassa sig hela tiden efter nya arbetskollegor, nya miljöer, nya förväntningar? För det är hela tiden förväntning på hur man ska bete sig, hur man ska äta, hur ska man liksom. Mm. Så jag har aldrig varit intresserad och förtjust i att vara en anpassningsbar människa.
Nej.
Som bara anpassar sig för att överleva en miljö eller få ett jobb eller vara en i gruppen. För mig det var värdighet och integriteten och vill respektera för det som jag är på samma sätt som jag accepterar den här olikheten. Eller jag accepterar ett jobb med vad det innebär och vad som krävs av mig. Men det ska vara på ett professionellt plan. Jag är inte beredd att ge allt av min personlighet. Bara att få en kontrakt, en affär eller ett jobb. Det är ovärdigt.
Mm. Ja, just det där att anpassa sig för att passa in i en norm. Det är något jag tror att många av er som lyssnar känner igen sig i. Att det någonstans ofta krävs av oss som individer för att skapa de rätta förutsättningarna för oss själva. Vilket är något som ofta kan komma till ett högt pris. Veckans gäst, Shori Sand, har alltid varit den udda fågeln. I en bransch där det inte passade in i normen att vara varken barnmorska, kvinna eller ha utländsk bakgrund lyckades hon bygga ett enormt framgångsrikt företag. Och hon har inte tummat på sig själv för att komma dit. Hur sjutton orkar man det? Ja, det är något som vi pratade om den stunden vi satt ner tillsammans. Men också om nyfikenhet och att försöka gå utanför sin egen världsbild. Och att använda ett språk som gör det lättare för alla att förstå och vara en del av den vision man har. Och innan vi drar igång avsnittet ska jag precis som vanligt självklart tacka Excitec som sponsrar podden och gör det möjligt för mig att fortsätta producera den. Så tusen tack för det, Excitec. Men nu, kära lyssnare, se till att rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Shori Sand. Så vi säger hej och varmt välkommen till Shori Sand.
Tack så mycket, Fanny.
Jättekul att ha dig här. Jag fick ju ställa in sist på grund av att jag blev sjuk.
Ja, men du är frisk nu.
Och jag är jag frisk. Nu. Och det händer inte så ofta att jag är sjuk. Men once in a lifetime, höll jag på att säga, men inte riktigt.
Nej, men så är det ibland.
Superkul att ha dig här. Och du har ju stressat hit, kört bil, letat efter den här adressen som inte är helt lätt att hitta.
Mm.
Men nu är du här och du har hunnit landa.
Ja, absolut. Ja,
vad bra. Du, alla gäster som kommer hit, de brukar ju få inleda med att liksom berätta vem man är. Presentera sig själva. Jag brukar lämna över det till gästerna.
Mm.
Jag tänker att jag gör det till dig också. Vem är Shori?
Vem är Shori? Jag är företagsledare.
Mm.
Jag är en entreprenör. Jag är en kvinna som flyttade till Sverige för snart 35 år sedan.
Mm.
Och jag är en tidigare landstingsanställd.
Mm. Alltså en tidigare?
Landstingsanställd.
Ja. Yeah.
Så jag är lite av varje, om jag måste säga. Liksom, vem är Shori på riktigt? Men jag är grundare till bolaget Avesina.
Mm.
Som startade 2000. Och sedan såldes. Och idag är jag grundare till investmentbolaget Avesina.
Till investmentbolaget Avesina?
Ja, så jag har en investmentbolag. Jag brukar definiera mig, eller presentera mig, för som en entreprenör. Mm. Även att entreprenör är inte riktigt registrerad yrke. Men det är vad vi gör då, vad vi bygger och vad vi bidrar varje dag, så att säga.
Vad är en entreprenör för dig då?
För mig handlar det om skapande. Och kunna vara innovativ lite före sin tid. Mm. Att kunna se saker och ting som kanske folk bara går förbi. Mm. Lite challenge allt. Lite svårt. Men otroligt kul.
Vad är det för egenskaper som krävs för det? Det säger, för att det är lite utmanande. Man liksom ser förbi saker och ting. Vad tror du det krävs för att bli en riktigt bra entreprenör?
Jag vet inte om det finns någon riktigt recept på hur man kan bli en bra entreprenör. Men jag tror att nyfikenhet är ju otroligt viktigt. Mm. Att man är nyfiken. Man stannar upp och ser saker och ting som kanske folk går förbi och inte har tid för det.
Mm.
Man har ögonen för möjligheterna. Man ser helheten. The big picture, det kortsiktiga mål eller ett jobb, eller, det utmanar det inte, utan det ska vara svårt. Det ska vara lite go i allt, så att säga. Och sen framförallt tycker jag att det handlar om att kunna göra någonting, inte bara för sig själv, utan man vill göra någonting större.
Mm.
För andra människor, för samhället, för ett system, beroende på vad man gör. Så man är hela tiden ute efter nya saker. Förändring, och inte bara för förändringens skull. Utan där förändring behövs, så att säga. Och det tycker jag, det är de egenskaperna. Sen måste man ha modet. Det handlar inte om att jag bara testar. Nej, det handlar inte om bara testa. Utan det handlar om börja någonting och sluta det.
Mm.
Så att, och sen ta utmaningar, men framförallt se de möjligheterna som leder till framgång. Och framgången är inte alltid att det går smärtfritt.
Nej.
Utan jag känner inte en enda entreprenör som har haft en smärtfri resa.
Nej, det finns väl få sådana oavsett vad man gör, tänker jag. Eller ja. Smärtfria resor.
Ja, jag vet inte riktigt. Det är inte smärta, det är ju liksom, jag tror att alla människor har sina utmaningar under sin resa, oavsett vad de gör.
Mm.
Män som kvinnor spelar ingen roll. Men så hur man tar de här utmaningarna och vad man gör utav dem.
Mm.
Det är de gruppen som är intressanta. Fastnar man liksom i utmaningar, eller man vill inte göra det, eller man känner sig bekväm i sin komfortzon.
Mm.
Då brukar jag inte säga att ge sig i den här vägen. För att det är som en berg-dalbana.
Och vad entreprenör menar du?
Att vara entreprenör.
Ja.
Att utmana. Bli utmanat.
Mm.
Att kunna liksom få folk med sig. Att ha inte bara en vision som... Det måste vara den här visionen måste ha en förankring med verkligheten. Med en marknad, med ett behov. Med ett system. Någonting. Och kunna förstå hur saker och ting kring den här idén fungerar.
Mm.
Och vara beredd att det här är ingenting som kanske ger resultat imorgon eller om en vecka eller om ett år. Det är en väg som man väljer.
Det gäller att vara ihärdig liksom.
Det var ihärdig, njuta av, resa på sig, hitta nya lösningar och... Och det ger resultat. Det ger alltid resultat.
Men du beskriver ju ganska tydliga så här karaktärsdrag eller personlighetsdrag skulle jag vilja säga mer när du beskriver en entreprenör.
Mm.
Du pratar mycket om mod, att liksom driva saker framåt, att vara ganska orädd. Och det vet vi ju, alla människor är ju inte lika liksom. Men är det någonting du känner att man kan göra för att odla de egenskaperna hos sig själv liksom? Tror att det går att göra det?
Jag tror det.
Mm.
Jag tror på att det finns alltid en stark inre kraft hos alla människor.
Mm.
Och alla behöver inte starta liksom ett företag.
Nej.
Man kan vara innovativ. Man kan vara förändringsbenägen. Var man än är. Men det som krävs, och jag tror att det som är viktigt för oss alla, oavsett vad vi gör i vilken bransch, vilket bolag, vilken storlek av bolaget, det är ju att se verkligheten och ha en öppenhet att ta till oss de förändringar. Vi måste vara förändringsbenägen. Vi måste se först att det är någonting som behöver ändras.
Mm.
Och vi är där för att göra det. Och ett egenskap att göra det väldigt simpelt, begripligt och genomförbart.
Mm.
Det är väldigt viktigt. Jag brukar säga så här när jag pratade med, eller jag fortfarande pratar med mina medarbetare. Det finns skillnad mellan intelligens och intellekt.
Mm.
Man behöver inte liksom kunna allt. Och det är ju liksom intelligens. Det är ju alla de här höjderna från business school, liksom handels. Liksom. De sitter på massa information, lösningar, liksom strategiska planer.
Mm.
Men det är rätt intressant att se människor med kanske hälften av den kompetensen som är kapabla att göra någonting med den information som de har, med den kunskapen som har.
Mm.
Så du kan ha liksom besitta en massa teoretiska kunskaper utan att kunna bygga någonting utav det här.
Mm.
Och det finns ju människor som har för lite kunskap.
Mm.
De kan väldigt mycket om ett område, men de är så pass kreativa att hitta lösningar. Och hela entreprenörskapet och byggande, förutom att du ska ha kunskap i kärnämnet eller vad det är som du gör, för att först måste du förstå vad du gör.
Mm.
Det är ju att vara kapabel att skapa en helhet kring en produkt, kring en idé, kring en organisation.
Vad särskiljer en sån person då? Tänker du som när du säger en väldigt intelligent person, för du vill ha någon som har mycket intellekt då, eller tolkar jag det rätt då?
Ja.
Hur hittar du en sån? Eller hur
de är väldigt praktiska.
Ja.
De är väldigt praktiska. Och det som är roligt liksom när min erfarenhet liksom, från både branschen, att träffa så många entreprenörer i olika nivåer, nationellt och internationellt. Mm. Det finns ingen prestige i... De är väldigt praktiska. De gör det som det behövs för att bygga. Det handlar inte om vem som är vd, vem som är vice vd, vem som är CEO, vem som är CFO. Utan det är ett gäng människor som slänger fram sina kunskaper på bordet och gör någonting useful, någonting användbar utav de kompetensen och kunskapen. Så att vara praktisk, att vara förankrad med verkligheten, att ha kunskap i det som man gör, att man förstår själv affärslogiken, intäktsmodellerna, att förstå vad folk säger och folk förstår vad du säger. Det handlar mycket om kommunikation. Och simpel och enkel kommunikation.
Hur skapar man simpel och enkel kommunikation då? På bästa sätt?
Att vara så naturligt.
Mm.
Att man inte lindrar liksom termerna i svåra termer.
Mm.
Som är bara begripliga för ledningsgruppen.
Corporate bullshit, typ.
Ja, kan man säga.
Jag satt ord på det.
Ja, men det är ju liksom att folk sitter med frågetecken. Liksom där. Mm. För att i en organisation man har ju olika människor med olika bakgrund. Mm. Och olika, liksom, vad ska man säga? Jag ska inte säga intellektuell nivå, för att alla är ju smarta människor.
Mm.
Men man har ju liksom, man kommer från olika världar.
Mm.
Hur förenar man alla de här värdena? Det är ju att kunna definiera visionen och målen på ett sätt där alla förstår. Om det är bara en grupp på ledningen som förstår varandras språk. Vem ska utföra hela det i organisationen? Byggandet ligger på axlarna på personal. Bygger liksom på axlarna. På de vanliga på golvet.
Mm.
Verklig kompetens, engagemang, lojalitet är otroligt viktigt för ägarna, för ledningsgruppen.
Mm.
Så att om man lär sig att vara naturligt och man kan förklara ett mål och en vision på ett sätt som är begripligt för alla, då är man en bra ledare och en bra ägare och en bra byggare, tycker jag.
Men det handlar ju ganska mycket också om att säkerställa att alla förstår, tänker jag. Och ställa en sån enkel fråga också. Har alla förstått? Eller hur, Brukar du göra det?
Nej, men gör man det liksom så lätt i rummet? Det är inte bara att säga, ah, men nu är det högt tak. Och sen pratar man på ett sätt som ingen vågar och frågar. Och använder sådana termer som folk känner sig dumma. Utan sätt dig på en vanlig så bredvid de andra. Ta samma kaffekopp och prata. Mm. Vad är problemet? Hur löser vi det här? Mm. Eller det här är ju problemet för produktion eller för utveckling eller vad det är nu. Jag skulle vilja gärna ha en lösning för ni som jobbar där. Kom en lösning till mig. Vi ses om en vecka.
Mm.
Och tar oss igenom det här.
Ja, grunden för det här på något sätt är något som du var inne på innan. Och det är ju nyfikenhet, tänker jag. Eller hur?
Absolut. Det, om du är inte nyfiken, vad är det du ser?
Mm.
Inte vara nyfiken bara på en produkt eller på en process. Utan nyfiken på människor.
Mm.
Nyfiken på vad som händer liksom med. Utanför Sverige, utanför ditt bolag, utanför ditt hem.
Mm.
Hur världen utvecklar sig. Vi lever i ett globalt värld, oavsett vi vill eller inte.
Mm. Hur odlar man sin nyfikenhet på bästa sätt då? För jag personligen tycker att det finns en brist på nyfikenhet i vårt samhälle överlag idag.
Jag tror att för min del, jag lärde mig väldigt tidigt när jag var barn.
Mm.
Genom att träffa olika människor med olika bakgrund.
Mm.
Och se den här olikheten. Se nya saker. Hör olika dialekter.
Mm.
Hör olika resonemang kring en och samma sak. Och det skapade nyfikenhet på andra människor. Hur tänker de?
Mm.
Tänker vi liksom alla, vi är ju 4 barn som leker, sen har vi en leksak och vi måste liksom hitta ett sätt att kunna alla leka med det här.
Mm.
Och det handlade om att vara nyfiken på hur den här människan på andra sidan av bordet eller rummet eller på dagis, hur funkar den här människan? Hur tänker han eller hon?
Mm.
Hur kan man hitta det här samspelet? Men om det är så att din värld är bara du. Och du bryr dig inte om. Det finns inget bättre än min värld.
Nej.
Det finns ingen nyfikenhet heller. För då går man någonstans som man är säker på att. Ja, men jag vet hur det funkar.
Mm.
Och där är det största problemet. När barn blir lite större. De omgås med samma grupp. De går på samma ställe.
Mm.
Då stimulerar man inte den här nyfikenheten hos barn. Och när de blir ju vuxna, det ser vi liksom levande exempel. Folk som har omgås med varandra. Folk som jobbar på ett och samma ställe och de känner sig väldigt trygga.
Mm.
För en nyfikenhet kanske väcker tanken. Ja, men det här kanske inte är så bra. Då måste jag göra någonting. Anna, då måste du anstränga dig. Då är det inte bekvämt.
Nej.
Du måste möta andras idéer, tankar, resonemang kring en och samma sak som för dig har varit väldigt enkelt.
Mm.
Det är som det är. Nej, det är inte som det är. Utan det kan vara på ett annat sätt. Och du måste kunna argumentera. Har du inte lärt dig att se liksom hela old picture kring en och samma sak?
Nej.
Där var det problemet.
Ja.
Så jag tror att om vi stimulerar barn ska vara nyfikna på nya saker, på nya människor, på olika liksom, lösningar, hitta nya lek, liksom, då har vi nyfikna människor som inte är rädda att sätta sin fot i nya vägar, träffa nya människor, dra igång nya liksom, bolag, se de här förändringsbehovet i samhället.
Mm. Ja, för det säger man ju att barn ställer ju flera 100 frågor om dagen till en viss ålder. Så här, varför är himlen blå? Varför är bordet hårt? Alltså varför dricker du kaffe? Alltså jag vet, de ställer ju varför frågor hela tiden. Men sen slutar man ju liksom någonstans med det längs vägen.
Mm.
För att man så här, tror sig, vadå, veta allt om sin omvärld. Det är ju helt omöjligt.
Mm.
På något sätt. Så att just det där med nyfikenhet är ju liksom någonting som jag brinner för väldigt mycket.
Mm.
Men hur... Hur tror du, för nu kommer vi ju liksom in på jätteintressanta ämnen här. Från så här, vad du gör. Från en liten fråga om att du var entreprenör. För du flydde hit från Iran, eller hur, när du var 25, har jag fel, med två barn och man.
Ja, jag kom 87, mars 87. Det är exakt 35 år sedan.
Hur har det liksom präglat din nyfikenhet? Alltså hur spelar det din bakgrund in i det, tror du?
Väldigt mycket.
Mm.
Jag tror att det var först när jag kom till Sverige. Då förstod jag djupet och videt utav det ofostran.
Mm.
Som jag hade fått. Det kom till en användning.
Mm. För du hade en pappa som hade väldigt bra kvinnosyn, eller hur?
Ja.
Och en mamma som var ganska framgångsrik, eller?
Ja.
Har jag fel? Och liksom ganska ekonomiskt oberoende.
Mamma var ju liksom rektor på en ganska stor skola.
Vilket ändå känns, jag kan ha fel, men är det vanligt liksom i Iran och den kulturen som du kommer ifrån?
Jag tror att det är också en väldigt svår fråga.
Mm. Jag jobbar med svåra frågor här.
Ja, jag vet. Och det är det som jag gillar. Men det här är också en grej som jag märkte när jag kom till Sverige. Att trots att jag trodde att jag hade sett allt och många miljöer och många människor med olika bakgrund och nationalitet. En mamma som var en yrkeskvinna, framgångsrik. Och en pappa med en hel annan liksom, kvinnosyn. Och liksom, vi alla hade liksom, en och samma röst. Det spelade ingen roll.
Mm.
Jag trodde att alla iranier liksom, levde som oss.
Mm.
Men så var det inte fallet heller.
Nej.
Men vad jag kan säga liksom, under den tiden innan revolutionen. Det var i Iran. Liksom, tror jag på väg till en modernare samhälle.
Mm.
Med facit i handen. Med facit i handen. Man kan inte bortse för att det var en kanske någon slags diktatur där också.
Med Iran, menar du?
Ja, med jämförelse liksom vad som hände sen.
Mm.
Så att runt omkring oss, jag växte upp i en militärbas där kvinnorna var ju verksamma. Inte inom militären, men de hade liksom olika yrke. Kommer från en familj där kvinnorna, alla var ju ekonomiskt oberoende.
Mm.
Alla jobbade. Det var en enorm jämställdhet mellan män och kvinnor. Och jag var van med en sån kultur.
Mm.
Och sen i och med att från när jag var 5-6 år. Då hade jag liksom levt väldigt internationellt i de här militära basen. Så när jag kom, det var ju amerikaner, pakistanier, det var folk och tyska. Liksom, alla möjliga
nationaliteter.
Liksom. Mm. Och det var ju, den här mångfalden var ju en naturlig del av vår vardag. Mm. Det var ingenting som föräldrarna lärde oss, nu måste ni leka. Men det var väldigt naturligt, vi var där.
Mm.
Alla pappor hade ju liksom 5 års uppdrag.
Ja.
Och självklart alla borde liksom hitta ett sätt att funka tillsammans. För något så vi var varandras familjer. Så det var inga liksom läxor och föreläsningar hemma och heller inte fördomar heller.
Nej.
Men när jag kom till Sverige då kände jag att det är ett vi-och-ni samhälle.
Mm.
Och det var just först här som jag började reagera på att folk kanske är lite försiktiga med människor som framförallt kommer från enligt västvärldens definition, tredje världen så att säga.
Mm.
Och sen att alla är ju lika. Jag lärde mig att vi är ju olika. Men vi är ju lika. Vi är invandrare allihopa.
Mm.
Oavsett varifrån vi kommer, oavsett kön, oavsett utbildningsbakgrund, oavsett liksom, så blir det ingen roll. Jag är invandrarna.
Mm.
En invandrarkvinna. Och sen i deras ögon liksom, att man är förtryckt invandrarkvinna som blir fri i Sverige. Utan att någon frågar, ja, men vem är du? Vad har du gjort förut? Hur växte du upp?
Mm.
Och det satt igång lite tankar och funderingar. Men samtidigt den uppfostran att kunna lära sig snabbt. Att både anpassa sig och integrera sig i en ny miljö i och med att vi var tvungna att flytta på oss var sjätte år. Så det var alltid nya miljöer, det var nya skolan, det var nya kompisar. Det här liksom såg jag också som en okej, nu är det en ny start igen. Så jag fastnade inte riktigt i vem som tycker vad och varför de tycker så här om oss. Nej, men fine, nu är det en ny miljö, det är bara att befinna sig i det här och sen hitta liksom det bästa sättet att lära sig språket så fort som möjligt, komma in i arbetsmarknaden, liksom, ta hand om barnen ska vara trygga, liksom, vem de ska leka med. Och det var inte heller att vi sökte oss våra tid iranier. För att jag kände mig trygg i mig själv. Men sen samtidigt, det kanske jag missade också en del signaler att ja, men det här med jäntelagen, det här med att processerna i Sverige, liksom, att det ska ta tid. Och det som var väldigt konstigt för mig, det var ju att vi skulle bli omhändertagna. Mm. Att folk skulle ta dem för dem. Ja, men nu läser ni det här språket. Sen jobbar ni lite. Sen gör ni det här. Och sen gör ni det där. Nej, men vänta lite nu. Jag kan bestämma, jag är en vuxen människa.
Mm.
Men det var också en tid som var... jag kan inte säga att det var så dramatisk. Men det var lärorik. Det var också... Vi kanske också, eller jag behövde... Också den här erfarenheten att alla är inte lika. Alla tänker inte som oss. Mångfalden är inte en självklarhet. Och den nyfikenheten på andra människor, det är inte en givet egenskap.
Nej, det är ju inte det. Det är det som är så hemskt.
Ja, och jag lärde mig koderna och navigera och hålla avstånd. Ta ett steg tillbaka. Det funkade.
Kände du att anpassa dig liksom och ta ett steg tillbaka och liksom bli... Kände du att anpassa dig efter jantelagen eller att du...
Nej,
du skete det.
Anpassningen är ingenting som jag gillar.
Nej.
Jag tycker inte att man ska anpassa sig. Antingen, det finns stor skillnad mellan tolerans och acceptans. Jag lärde mig väldigt, väldigt tidigt att antingen man accepterar en situation, en människa och förhåller sig till det här.
Mm.
Och det blir mycket lättare. Men att kunna anpassa sig efter, liksom, hur kan man anpassa sig hela tiden efter nya arbetskollegor, nya miljöer, nya förväntningar. För att det är hela tiden förväntning på hur man ska bete sig, hur man ska äta, hur ska man liksom. Mm. Fortfarande kan man höra, ja, men så här gör vi inte i Sverige. Nej, hur gör ni då?
Ja.
Hur gör ni då?
Ja, precis. Och vad var det då? Så här gör vi inte i Sverige.
Ja, exakt. Hur gör svenskar? Liksom? Hur gör folk liksom, i norra Sverige? Hur gör folk liksom, i Göteborg? Hur gör folk liksom, i Östergötland?
Mm.
Ja, men det vet vi. De gör olika också.
Mm.
Så jag har aldrig varit intresserad och förtjust i att vara en anpassningsbar människa.
Mm.
Som bara anpassar sig för att överleva en miljö eller få ett jobb. Eller var en i gruppen. För mig det var värdighet och integriteten. Och vi respekterar för det som jag är. På samma sätt som jag accepterar den här olikheten. Eller jag accepterar ett jobb med vad det innebär. Och vad som krävs av mig. Men det ska vara på ett professionellt plan. Jag är inte beredd att ge allt av min personlighet. Bara få en kontrakt, en affär eller ett jobb. Det är ovärdigt.
Mm. Det kräver ju ändå någon typ av så här inre styrka, tänker jag. Att liksom skita i... För det känns ju som du har skitit både i segregering och jantelag liksom och bara kört.
Mm.
Och det kräver ju på något sätt ändå att en inre styrka. För jag tror att många, och ofta kvinnor liksom i näringslivet, gör ju till viss del någon typ av anpassning för att passa in i normen. Alltså det är ju väldigt vanligt, det ser vi ju, för att ta sig fram.
Mm.
Det är ju en överlevnadsstrategi för många kvinnor. Hur tror du, eller så här, varför har du inte gjort det? Vad är det i dig som, varför tror du att du har kunnat skita i segregering och jantelag?
Frågan är ju vad alla de här anpassningarna har lett till.
Mm.
Har vi fått större andel kvinnor i ledande positioner?
Det går ju jäkligt långsamt.
Mm. Har vi fått större andel kvinnor i styrelsen?
Vi får ju det, men det tar ju för lång tid.
Att genom att kvotera, genom att tvinga ägarna till det. Så det anpassning överhuvudtaget, det är ingenting som gagnar någon och inte heller systemet på sikt.
Nej, det gör ju också att man går miste om kompetens.
Ja.
Och perspektiv.
Och sen är det ju så här, så länge att man anpassar sig, det kan man inte maxa sin fulla kapacitet.
Mm.
För att en människas fulla kapacitet ligger i att du är som du är.
Mm.
Och du kan liksom slappna av och frigöra din kompetens. Och var inte rädd att säga vad du tycker och tänker. Och det är det som bidrar till den produktiv förändring.
Mm. Jag håller med dig om det. Ja, alltså, jag tror också att det liksom är, det är otroligt viktigt, för att annars så är ju liksom mångfalden och jämställdheten på något sätt bullcrap. Alltså om man inte är där på sina egna premisser.
Exakt.
Men det är ju lätt, alltså, det är också lätt att säga, tänker jag. Alltså att man inte ska, för jag tror att man gör det omedvetet. Många gör det omedvetet. Men liksom, hur skiter vi det då? Alltså vad skulle du säga är?
Jag tror att jag lärde mig väldigt tidigt. Ja. Också att det kommer från barndomen där jag fick. Det var vad jag lärde mig från min mor och min pappa. Att antingen man, som jag sa förut, accepterar en människa, en miljö, en situation.
Mm.
Och det gör man fullt ut. Och ger allt och lite till.
Mm.
För att fungera. Eller det finns ingenting i världen som är värt din integritet. För att ett pris betalar du för din anpassning.
Mm.
Och det ser vi. Folk som mår dåliga. De kommer hem och känner att de har blivit sedda, hörda. Men vad har ni sagt för att bli hörda?
Mm.
Och jag kan inte säga jag skiter till liksom i segregationen eller anpassningen. Utan det var mitt sätt att se på livet. Jag menar, när vi för första gången när vi kommer till Sverige i Mjölby på Skattegården, det är en hel del iranier som samlas på ett och samma ställe.
Mm.
Och för mig var det lika främmande liksom, vi som, oj, titta här. Liksom.
Mm.
Men däremot den traditionella bilden av en iransk kvinna som är hemma och tar hand om liksom, sina vård på den tiden. Liksom. Det var tickande och tänkande om att jag var alltid borta. Och det var ett intensivt liv som jag hade.
Mm.
Jag läste svenska liksom på universitetet och skitade i SFI. Som var helt värdelös.
Ja.
Och vad jag har hört att det är fortfarande värdelös. Och,
svenska för invandrare.
Ja, svenska för invandrare. Ja. Jag fattar inte vem som är ju founder till det här.
Nej.
Det är ju liksom, de måste få Nobelpriset på den mest värdelösa utbildning.
Ja, det är så. Ja.
Ja, det tycker jag.
Ja.
Sen är ju liksom, jag kom till Sverige 87, 88 började jag universitetet. Ett år intensivt svenska. Så jag alltid liksom läste eller jobbade. Och sen när det inte fanns jobb i Sverige, då åkte jag till Norge och jobbade.
Mm.
Och det här har varit inte vanligt heller bland mina länsmän. Mm. Så jag passade inte riktigt i den här ramen heller. Men vi lärde oss också att vi behöver inte vara som alla andra.
Mm.
Varför ska man vara som alla andra? Varför deras recept ska vara bra för mig och min familj?
Mm.
Och jag gör det som jag tycker att jag mår bra av det här och mina barn. Vi hade ett jätteviktigt uppgift. Vi tog hit våra barn.
Mm.
Och det var vår skyldighet att bygga en plattform där de kan stå stadigt på det.
Mm. Mm.
Jag ville inte att de skulle lära sig svenska och vara tolk till mig. Mm. Jag ville inte ha den rollen. Och då var ju priset att strunta i SFI. Ta lön i studiemedel från början. Läsa 8 timmar svenska på universitetet. That's it.
Mm.
Jag behövde liksom gå om hela min utbildning. Och ha tåg 4:25 på morgonen i 3 år. Från Mjölby till Norrköping och Linköping.
För gick du om sjuksköterskeutbildningen? Eller? För du,
exakt.
Du var ju färdig sjuksköterska i Iran, eller hur?
Mm.
Men du fick om hela den i Sverige.
Ja. Jag kunde komplettera för sig. Och det var det snällt. Men det skulle ta 5 år.
Mm.
Men att gå om hela utbildningen skulle ta 3 år. Mm. Så jag valde den korta vägen. Men det var ju bra också på ett sätt att jag lärde mig språket.
Mm.
Mycket bättre.
Mm.
Jag förstod ju vårdkulturen.
Mm.
Och jag kunde liksom fungera bättre i systemet. Och det är jag liksom tacksam för.
Mm.
Så jag har inte ångrat mig att jag har gått om utbildningen. Sen var det på praktiken, det var mycket lättare liksom, i och med att jag har gjort det förut. Så det var inte så komplicerat egentligen.
Nej, du tog det igenom det, men det var mest att lära sig svenska sjukvårdssystemet.
Ja, jag var tvungen. Och jag tycker att ha en svensk legitimation, jag vet inte hur det är nu, men att ha en svensk legitimation, det var väldigt viktigt. För att du har alltid en stämplet att du har en utländsk legitimation. Och kanske liksom kvalitet på det utbildningen motsvarar inte den svenska utbildningen. Det vet inte jag, men jag tror att det var en sån. Så att, nej, men jag tycker att det var bra. Det var jättebra. Själva utbildningen och allt det här.
Men sen jobbade du inom landstinget ett tag som sjuksköterska, eller hur?
Och barnmorska.
Och barnmorska.
Jag gick min master i Göteborg och tog min barnmorskeexamen också.
Mm. Och fick dåligt betalt och sådär. Och så åkte du till Norge ett tag. Ja, men jag vet att du har sagt det i Karriärpodden att du tjänade mycket mindre än andra. Och att du då åkte till Norge och jobbade ett tag som sjuksköterska. För därför får man ju mer betalt. Alltså där är väl sjuksköterskan relativt.
Det var, jag tror att det var både och. Det som jag tycker att det var inte okej längre att vara timanställd.
Nej.
När man, som jag som var timanställd i nästan 6-7 år.
Mm.
Fast reglerna säger att man ska efter en viss liksom, tid få fast anställning.
Mm.
Och sen att precis som vi pratade om tidigare, liksom, det gällde mycket anpassning. Det gällde liksom ge mycket för att få ett jobb, fast jobb. Mina barnmorska kollegor på den tiden blev anställda med 17-18 000. Jag hade en 13,2.
Mm.
Så det handlade inte om, liksom, men jag tog ändå jobbet. För att för mig jobb var väldigt viktigt. Men det var inte okej att bli särbehandlad på det här sättet.
Mm.
Och jag tror att när jag tog steget att åka till Norge, det var inte bara liksom tjäna pengar där, utan det var ju att jag behövde komma ifrån sjukhuset Linköping, Sverige, för att hitta mig själv.
Mm.
Och inte halka på den anpassningssidan utan må dåligt.
Mm.
Utan jag kände att jag tar en break.
Bryta loss lite.
Ja.
Ett år var det där, va?
Ett år. Då jobbade jag varannan vecka.
Alltså, då var, alltså din familj bodde kvar i Sverige och så pendlade du?
Ja, ja. Det ville jag inte ta barnen igen liksom, till ett annat land. Utan de var ju med sin pappa och min mamma och bror var ju här. Och, så att det var tryggt. Så jag saknade dem jättemycket. Men jag fick hitta mig själv.
Mm.
Jag fick tillbaka mitt självförtroende. Jag blev så säker för att jag vill inte jobba inom landstinget.
Mm.
och kom på tankarna att jag kanske ska göra det här liksom, i en annan form.
Mm.
Och jag var fast besluten när jag kom till Sverige att antingen hittade jag ett sätt att ha min egen. Eller jag står utanför och säljer korv. Men jag går inte tillbaka till sjukhuset.
Nej.
Jag kommer inte göra det.
Och det var då du startade ditt företag?
Exakt.
Som började i liten skala, eller hur? Det var du som barnmorska och sjuksköterska. Det var Storken då?
Det var Storken i Linköping 7 september 2000.
Ja, och det var det här som blev till Avicina. Hur många anställda var ni?
När jag startade, det var jag och en till som var anställd.
Mm.
Och med knappt 1 miljon i omsättning.
Mm.
Och på 5 år då växte bolaget till en vårdkoncern med 5 bolag.
Mm.
Och 2015 såldes hela koncernen med de här 5 bolagen, 1400 anställda. Där var det 500 miljoner i omsättning.
Mm. Det är ju superhäftigt.
Ja, det var alltså,
det är ju supercoolt.
Ja, det var det.
Nu går vi in i, vad var det, hörselapparatsbranschen och allt möjligt.
Det var ju allt möjligt.
Men det var barnmorska som var fokus hela tiden? Eller vad blev det liksom sen? Det blev ännu mer...
Det är det som jag säger, det här med nyfikenhet och kunna liksom våga någonting. För det, under min anställningstid, det som var väldigt... Om man tar det positiva igen, då märkte jag ett stort behov utav en individcentrerad vårdomsorg.
Mm.
Det var hela systemet var ju byggt för systemet, systemets behov. Och individen, oavsett du var anställd eller patient eller anhörig eller arbetsgivare, det existerade inte, utan det fick man, det var en take it or leave it system.
Ja, det är någon sån här konstig process. Man får tjata till sig vård och allt vad det är.
Ja, exakt, men samtidigt det fanns inget mer alternativ där ute. Och jag visste ju, kommer att finnas ett alternativ där ute. Då vill patienterna välja. För att det ligger i människans natur att vara fri att välja. Och det var jag sa liksom i Almedalen 2001 som var så konstigt för många. Det var ju att valfrihet är en demokratisk rättighet. Det är ingenting som landstinget eller regeringen ger till oss. Det är en rätt som man har till. Och tiden i Norge gav mig den tryggheten att jag kan fatta mina egna beslut. För att jag var där och hela förlossningsavdelningen. Jag var arbetsledare, jag stod liksom i förlossningsrummet. Jag fattade liksom snabba och akuta beslut. Och då tänkte jag så här, jag testar det här. Och det var en lång process som kanske inte ryms liksom i den här intervjun. Men till slut kunde jag övertala dem att, ja men titta nu, ni äger ju allt. Hela Östergötland är er. Men liksom kvinnosjukvården, framförallt liksom gravida kvinnor, ger dem en möjlighet att välja. Och då var det en upphandling i väldigt, väldigt liten skala. Men det var ändå ett vinnande kort. Vi tar första steget. Det här var viktigt. Och för den tiden var det stort. Jag kommer ihåg att jag pratade med någon journalist för några veckor sedan. Som sa, jag kommer ihåg det här. Och jag var gravid. Och det här var så stort. Och då blir man liksom glad. Jaha, men jag känner inte det. Men jag känner dig. För det här blev jättestort i hela landet. Och sedan när jag jobbade som klinisk första 2-3 åren, då upptäckte jag kan vården, jag vill ha den här helheten. Och redan då började jag prata om en helhetslösning. Och vård som vård, jag menar, har du den här affärstänket, ser du kopplingar mellan olika moment inom vårdkedjan, ska det inte bara för att du är barnmorska ska det vara barnmorskemottagning. Det har alltid varit den eviga frågan. Ja, men du som är barnmorska, varför vill du ha specialistvården? Förstår du det? Nej, men jag förstår, det är inte jag som ska operera. Jag har professionen som gör det. Men jag vet hur systemet ska funka. Hur ska jag få liksom medarbetarna att jobba i den här helheten? Och då tog jag första steget till att nej, jag vill ha lite mer. Och då började liksom starten på att komma in i andra riktningar. Specialistvård med olika mottagningar och dagkirurgi. Jag gav mig på mammografidiagnostik. Och vi fick 4 av 5 landsting som var ju ute på upphandling. Och väldigt tidigt med att digitalisera mammografin redan 2007. Att gå från analog system till digitalt. Och distansgranskningar, det existerade inte på den tiden. Och äldrevården i södra Sverige med 850 anställda. Och där var det också helheten. När vi vann Laholm, då vann vi liksom hela kommunen. Allt från liksom dementboende, seniorboende, äldrevården, hemtjänsten, LSS, you name it. Och folk sa, men hon fattar inte vad hon gör. Jo, det förstår jag. För att det här är hela omsorg. Det här är vad personalen behöver rotera och ha varierande arbetsuppgifter. för att känna sig stimulerande och utmanande och komma till jobbet. För att effektivisera, för att öka kompetensen. Och sen la vi bud på hela hörselrehabiliteringen i Stockholm och fick hela det här.
Mm.
Och då började vi digitaliseringen och det var en av våra mest innovativa bolag. Där vi integrerade tekniken i högsta grad.
In i vården liksom.
I hörselvården, mm. med mätningar, med rehabiliteringar, med uppföljningar. Och sen kom vi in i retail. Det existerade att ska man ha retail i vården.
Ja.
Men det här är inte vård. Det här är ju liksom hörapparatutprövning.
Mm.
Och vi sålde våran liksom batterier och liksom hörselapparater. Vem är bäst att rekommendera det bästa hörapparat för en patient? Det är adionomerna. Mm. Det är inte en butik ute i stan.
Nej.
Och vi skapade en trygghetssystem kring patienter. Allt från mätningar till rehabiliteringar till undervisningar till försäljning av apparater till tekniska hjälpmedel. Även vi anställde hörselingenjörer som vi hade verkstad för reparation och service.
Mm. Det känns som att du skapade vård utifrån kundorientering och liksom marknadsanpassning på något sätt.
Exakt.
Jag satte ordet på det nu, eller hur?
Det gjorde
jag. Du
fångade det, exakt.
Du hör att jag lyssnar på vad du säger.
Ja. Nej, men det här var ju helt fantastiskt att kunna göra det. Och det krävdes liksom en enorm fokus.
Mm,
det hände väldigt mycket där ute. Det var liksom, man är känd av få, dömd av många.
Mm.
Jag menar, vi pratar om digitalisering så tidigt. Där vi folk säger att de ska ersätta liksom människor med maskiner.
Mm.
Idag pratar man om digitalisering i vården.
Mm.
Jag hade 65% mångfald av olika människor från alla hörn i världen.
Mm.
Fast de var ju kanske födda i Sverige som per svensk definition. De är andra, tredje, fjärde, femte generationens invandrare. Det var 17, vet jag.
Mm.
Men för oss var det fokuset på att ska det här bolaget flyga? Vi behöver bra människor.
Ja.
Och fokus på kompetens.
Mm.
Och på den tiden kallade de liksom 2004-2005 mitt bolag för blattebolag.
Oh.
Och några år senare, man har ju den här mångfaldpriset.
Mm.
Och det var, eller kvinnor liksom, vi har aldrig haft en siffra att vi vill ha liksom 50% kvinnor eller 50% män. Vi ville ha duktiga människor. 65% av mina chefer var ju kvinnor.
Mm.
Och framförallt vi satsade jättemycket på sina anställda att utveckla dem och höja deras positioner i bolaget och skapa ett företagskultur där värderingar var grunden till den här plattformen.
Mm.
Vi tar inte vilken uppdrag som helst. Det här är våra värderingar. Det är så som vi vill ha våra anställda.
Mm.
Och vi har ett större mål att förändra ett system. Och ibland, Fanny, ibland jag undrar de människor idag som har tagit valfrihet som en självklar rättighet. Ja, men jag väljer den här. Vet de vad vi betalar, liksom det priset som vi betalade för?
Nej, antagligen inte. Det tror jag inte.
Nej. Och det som gläder oss det är ju att ja, men titta vad som har hänt liksom 10-15 år efter att vi har en friare marknad. Vi har friare arbetsgivare som väljer sina anställda.
Mm.
Vi har friare arbetsgivare som anställda kan välja mellan. Och framförallt liksom patienten kan välja bort om de inte är nöjda med vården. Så det handlade om också en förändring på alla sätt.
Mm.
Men vägen dit var inte lätt heller.
Den var inte lätt. Och vi ska ta oss vidare till nästa spår i ditt liv, tänker jag. Du sålde ju Avicina. Var det 2015?
Sent hösten 2015, ja.
Mm. Och sen gav du dig in i investeringar, bland annat i medtech och sådär, eller hur? Och där är du idag, men du har ju också precis skrivit en bok.
Ja.
Eller hur?
Ja,
och den vill jag hinna prata om här lite. För nu vi har pratat otroligt länge, ska du veta nu.
Okej, gör det.
Visst går tiden fort när man har roligt.
Ja.
Nej, men för du har ju precis släppt en bok.
Ja, det har jag gjort.
Som heter Den udda fågeln.
Yeah.
För du har ju liksom revolution, alltså det du har gjort är ju superstort. Du har ju liksom på något sätt utvecklat en bransch. Du har också byggt ett företag. Och ändå varit den här udda fågeln. För vad jag har förstått så får man liksom inte vara barnmorska, man ska vara läkare. Man ska inte vara kvinna, man ska vara man. Och man ska helst vara svensk. Och du är ju inget av det. Eller du är ju barnmorska. Du har utländsk bakgrund och du är kvinna. Så du har ju liksom alla odds emot dig.
Att alla lyckas, egenskaper som man inte ska
som
ha.
Som man inte ska ha har du för att lyckas. Alltså nu vet vi ju att det inte är så. Men det är liksom allmänhetens syn på hur det ska vara. Och så har du skrivit den här boken. Hur är det att vara en udda fågeln? Hur?
Det är både och.
Ja.
Jag tycker att i vissa stunder, vissa faser av livet har varit tungt. Ensamt. Man känner att folk förstår inte riktigt hur du tänker. De vill inte förstå.
Nej.
Jag vet inte om de inte förstår eller vill inte. Jag tror att det är mer att de vill inte. Du är ju dömd på väldigt, väldigt ytliga grunder. Liksom, du definieras utifrån termer där du inte ens liksom har tänkt på. Och man känner att jag har inte tagit någonting från någon annan. Jag har inte tagit någon annans plats. Jag gör det som jag tycker om att göra. Varför kan jag inte låta mig vara?
Jag tänker att jag ska bara inflika en sak. Att så här, jag hoppas och tror att det inte är så att folk liksom inte vill. Det här är bara en tanke som jag får. Utan att det handlar mer om att folk inte förstår varför man borde förstå dig. Eller förstår du vad jag menar? Att man förstår inte varför det är viktigt.
Nej, men det är viktigt för att när man börjar och tycka och tänka. Både på ett personligt plan och professionellt plan. Det är det som är första regel. Att antingen vill man eller kan man eller man är inte kapabel att förstå. Men man behöver inte ha en liksom, åsikt om allt och alla. Men sen man lär sig att vissa saker du gör inte för att folk ska förstå. Men jag förstår inte heller det här. Utan det är, jag kan inte förklara det här. Att vara en udda fågel, det märker jag inte själv. Utan det är tjuri. Det är sättet som jag är. Jag kan inte, liksom, jag kan sitta här och titta och säga, men det här kan jag göra bättre. Vi kan göra, liksom, göra det här och det här och det där. Det kan inte, liksom, en av mina söner brukar alltid liksom skoja med mig när jag säger, nu har jag sålt bolaget, de ska ligga på en strand och sola och ta en drink. Nej, men gör inte så. Varför då? Då ligger du där och säger, folk sular inte effektivt. Drinkarna serveras inte i tid. Nej. Det är ju vissa saker liksom som du är född med de här egenskaperna. Så att, att vara utefågel, det är bra på ett sätt. Att du gör det som ska göras. När du träffar de andra utefåglar som har gjort avtryck, det har aldrig varit de ordinarie som inte vill ta något steg. De lämnar inte sin komfortzon. Det har alltid varit folk som på ett eller annat sätt avvikit från de normerna som fanns i deras miljöer. Det är alltid normbrytande. Jag tror att det som kanske retar folk oftast, det är inte det som vi gör. Det är de normerna som vi bryter utan att vi är medvetna om det här.
Jo, men människor är ju besatt av att sätta andra i fack. Det är ju mycket lättare att liksom sätta så här. Här sätter vi Chori, där i Fanny. Alltså så, hjärnan funkar ju så. Och det gör ju också att vi skapar det så här udda. Vad är udda? Vad är normalt? Och det här är också en fråga från min sponsor Excitec. Alltså hur ändrar vi så här, vad är udda normalt? Kan vi bara så här radera de ord? Eller förstår du jag menar? Kan det inte bara vara att vara människa?
Men jag skulle vilja gärna, kanske med den här boken, ge en positiv mening. Liksom vända den här udda som är alltid förknippad med någonting negativt till någonting positivt.
Ja, det är en del av lösningen, tänker du?
För att det är en del av lösningen. Det är alla de här människorna som har en gemenskap. Liksom en gemensam egenskap mellan alla de här entreprenörerna.
Mm.
Jag pratar inte om företag, jag pratar om entreprenören som har skapat någonting, förändrat någonting. Det är ju att de i allmänhetens ögon har varit avvikande.
Mm.
Crazy enough to think you can change the world.
Mm.
Som Steve Jobs säger. Och det är sant. För jag har hört de här kommentarerna. Ah, men du är lite konstigt.
Det får jag också ofta höra.
Ja, och sen tittar jag på mig själv. Vad är det som är konstigt? Jag har svarta byxor, jag har samma skjorta. Mm. Liksom. Det är det som vi gör. Och jag lärde mig senare att jag kan vara var som helst i andras ögon.
Mm.
Men så länge att jag gör det som jag tycker det är rätt. Och inte avviker från de rätta grunderna mina värderingar. Det är fine. Och ibland faktiskt en fördel att vara utanför. Det är så tråkigt, så jävla tråkigt att vara som alla andra.
Mm.
Det är ju, men självklart, det är ensamt. Ibland är det ensamt.
Jag hade en lärare som sa till mig en gång att det kommer, du kommer kanske ha en krokigare väg än andra. För att du kanske är lite, alltså inte konstig, men för jag är ju väldigt norm, alltså utifrån hur jag ser ut och sådär. Men kanske bete mig annorlunda än vissa. Att det blir krokigare väg, men att det också kommer bli mycket roligare.
För resan, det är de här liksom krokade vägar som du ser, de spännande saker som de andra inte ser.
Mm.
Och du hittar de roliga lösningar. Inte bara hitta en vanlig lösning.
Nej.
Som alla inte, för det ingen letar efter lösning i en krokig väg. Och jag är väldigt, väldigt tacksam faktiskt för den här egenskapen och att jag kunde komma in i den mest slutna kanske miljöer typ när jag var på besök i Saudi.
Mm.
Att ingen ville dit.
Nej.
Men jag ville dit. Jag var så, så nyfiken när jag följde med näringslivsdelegationen att jag vill se det här.
Mm.
Jag kan inte sitta här och tycka att de är förtryckta eller om de är bra eller dåligt. Vad det är nu. Jag pratar om någonting som jag har inte sett.
Mm.
Och du kan inte påverka om du inte närvarar.
Nej.
Och det här var en av mina bästa liksom, resor. Där jag fick träffa 28 saudiska kvinnliga civilingenjörer.
Mm,
och blir så, så imponerad av den drivkraften, kreativiteten, starka viljor. Och de var så glada att ha mig där.
Mm.
Att liksom träffa kvinnliga entreprenörer i Turkiet. Komma i det mest slutna rummet och träffa dem och prata affärer och livet och jämställdhet. Och se deras fight för jämställdhet.
Ja, för där är ju inte förutsättningarna lika.
Kan man
inte...
Exakt, och det är det som är häftigt. Att du pratar med en grupp som lever liksom i ett demokratiskt land som Sverige och pratar jämställdhet.
Mm.
Att komma liksom i Turkiet och se den riktiga fighten.
Mm.
Och de här häftiga, modiga kvinnorna. Det är jag tacksam för, att ger... nu var det den utanfågel.
Det ger ju perspektiv om inte annat.
Det ger otroligt perspektiv.
Mm.
Och jag lärde mig så mycket.
Mm.
Och jag är så, så tacksam för att jag får den möjligheten att se de utansaker också i mitt liv. Det berikar mig.
Mm.
Det är ju liksom, jag lever på, liksom, på de här resorna. Många, många år liksom framöver. Liksom. Vi har kompisar och kollegor i hela världen. Arabländer, liksom, USA. Liksom. Och det är ju tack vare nyfikenhet. Tack vare våra nollställ när du träffar människor.
Mm.
Det är ju liksom två entreprenörer som träffas. Det är inte en turk och en liksom svensk.
Mm.
Det är inte liksom, vi är entreprenörer. Hur tänker du? Hur gör du affärer? Och jag märkte... Jag har rest mycket, jag har varit i många sammanhang och jag har verkligen, det här kan jag säga det, jag vågar säga det som förenar oss alla, oavsett Sverige, USA, Turkiet, Saudi, whatever, det är våra värderingar och våran starka vilja att åstadkomma någonting bättre, inte bara för oss själva utan för andra. Visionen är mycket större än affär, än kontrakt.
Mm.
Och det här är kanske lite svårt att förklara för alla. Men vi går igång liksom när vi träffas. Och jag skulle verkligen rekommendera liksom unga entreprenörer res. Res på de mest udda ställen. Träffa de här människorna.
Mm.
Lär er från dem.
Mm.
För att det finns så mycket att se där ute. Det är häftigt.
Och med de orden så får vi avrunda avsnittet.
Vill du det?
Jag vill och vill. Jag skulle kunna prata mycket hur länge till som helst. Men tiden börjar rinna ut här.
Ja, tack för att du får...
Ja, det har varit superkul och jag känner mig alldeles så här... man blir ju trött av de här inspelningarna. För man kommer ner så i lugn och liksom... Jag tycker vi har delat en jättefin stund här.
Tycker jag.
Hur känner du? Känner du att vi har missat någonting eller?
Nej, jag tycker att det har varit en fin avslappnad samtal.
Ja, du kom lite med andan i halsen, svårt att hitta hit, parkering. Och sen nu bara har vi landat i något superfint, tyckte jag.
Ja, det tycker jag också.
Så att med de orden så tycker jag vi säger tack för att du har varit här.
Tack för att du ville ha mig här. Tack Fanny.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni får en fin vecka och så hörs vi ju på onsdag igen. Precis som vanligt.